There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Okej, det rullar då. Okej, nu kör vi. Hej och välkomna till den här podcasten 4 meter som bedrivs av mig, Anders Sparring, manusförfattare, barnboksförfattare, äkta man, älskare och pappa. Och dig.
Ska jag presentera mig nu?
Ja, du kan göra, du kan förhålla dig till den här
presentationen. Och mig, Fritte Fritsson, en kille på 2 meter som försöker att balansera genom livet.
Ja. Det skulle du nog kunna sammanfatta mig också.
en kille på 2 meter som vinglar genom livet.
Mm.
En dyster bild av samhället men med en positiv inställning till allt som gör livet kul.
Man kan säga att du har en dyster bild av samhället filtrerad genom ett välutvecklat sinne för humor.
Ja, det skulle man kunna säga.
Det är ditt filter, så att säga.
Ja, lite så.
På samma sätt som till exempel Jan Guillous filter genom livet är att jag är i alla fall bra.
Ja,
eller så alla andra är dumma i huvudet,
ja,
jag är bra.
Ja,
jag hade 5-0 i snitt.
Jag är bäst. Men det hade han väl inte, tänker jag. Jag tror att han hade en bra betyg.
Det var väl det som fällde den här biografin över honom. Att han hade ganska bra betyg.
Okay, ja. För vibben är ju att han kanske var duktig på att skriva, men att han inte hade jättebra betyg för att han inte... Liksom, att han för, liksom, inte la manken till alla ämnen.
Var det inte Jonas Hallberg som berättade att när han, de gick samma klass och när han kom ny så skulle de ha skridskotävling i skolan, då insåg hans lärarinna att det är inte okej, det är inte aktuellt att Jan Guillou förlorar den här tävlingen, för hon kände hur han var som person och han kunde inte heller åka skridskor, så medan de satt inne och hade tyska så åkte Jan Guillou, eller Janne som Jonas Hallberg sa, skridskor utanför för att träna upp sig och bli bäst.
Men det säger en del om en person.
Ja, herregud. Men det är ingenting som Jan Guillou har försökt att dölja.
Nej.
Alltså han är en väldigt lättläst man.
Ja. Men det är en ganska vidrig personlighet.
Ja, fast också magnetisk.
Ja.
Jag tror att om vi hamnade i samma bord som Jan Guillou, då skulle vi sugas in i hans energi.
Ja, men så kan det nog vara.
Jag skulle liksom inte säga, Jan.
Så här, vidrig på håll, underbar nära.
Ja, men det var som jag och Janne Fiat som jag jobbade med förut, så att pratade om Silvio Berlusconi när han var som mest aktuell. Men vi var också båda att vara rörande överens att om Silvio Berlusconi kom in i rummet, då skulle vi älska honom direkt.
Ja, exakt. Ja,
Silvio.
Men han skulle ju se en.
Ja.
Men det var ungefär som jag satt på Brillo för några veckor sedan. Och då var ju Anders Timell någon slags hovmästare.
Ja, han är väl någon slags skön snubbe. Ja, exakt. Mood manager.
Men han är också delägare i hela den gruppen.
Det kvarteret.
Och alltså, jag har egentligen ingen... Alltså man har ju, det man har läst om Anders Timell, ja, men det har ju varit kanske lite... Att han är brorsa till Martin Timell. Mm. Och att de två... ja, men han har försvarat Martin liksom, när Martin har varit ute i blåsväder. Och att det var också någon grej, någon sån här tafsningsgrej, tror jag.
Mm.
På Rish eller sånt där. Men sen när man träffar Anders, då är han ju världens trevligaste person.
Mm.
Och jag tror att det är som med väldigt många.
Ja.
Att när man väl bara träffar någon. Och sen kan ju liksom folk vara både väldigt, väldigt trevliga och ha en mörk sida eller ha begått någonting. Vad det nu kan vara. Men det där är nog en lärdom att man ska nog inte sitta...
Man ska inte träffa folk.
Nej, precis. Man ska liksom ha kvar bilden av Jan Guillou som världens största arsle. Liksom, och liksom inte hamna i liksom någon slags... hamna på middag med honom, för då liksom tvingas man kanske omvärdera bilden.
Faktum är att jag på vägen hit idag så tänkte jag lite på Jan Guillou, fast inte av den här anledningen, utan att jag tittade i ett skyltfönster, såg en spegelbild och såg att jag också har så här lite halvlångt hår som Jan Guillou har.
Ja.
Så här gubb långt hår, så att när man, det går över en gräns när man inte längre kan vara kortklipp, för då ser man ut som ett psykfall.
Ja.
För att man har så konstig hårväxt och det ser konstigt ut när för gamla män som ska vara lite tuffa och ha kort hår.
Mm,
men som att det är så här Beckomberga sjukhus som har bestämt att man ska ha den frisyren.
Men menar du att jag ser helt sjuk ut?
Nej, men du passar på något sätt. Du har också, du har ett hund. Det där är en svår grej.
Uh-huh.
Men om jag klipper mig kort.
Men säg ärligt nu då.
Du ser bra ut i håret.
Ja,
och du skulle se för jävligt ut om du hade långt hår.
Mm.
Du skulle se väldigt mycket ut som en sån riktig incel. Incelfritte. Som så karaktär av Joakim Lindegren. Ja.
Men jag tyckte det var ganska snyggt när du hade så här lite backslick och sen så liksom kort på sidorna.
Jag vet, det är väl det som är mitt antingen det här eller det. Men nu har jag börjat så här anamma den här långhåriga sköna.
Ja.
Alltså att jag har ju nästan så långt hår i nacken så jag skulle kunna ha en liten knut.
Ja, men nu är du lite mer åt kulturmanshållet.
Ja, jag är det. Men jag är också lite åt Jan Guillou-hållet. För Jan Guillou har ju liksom ju äldre, han har ju alltid haft långt hår. Men han har vi har exakt väldigt lik hårväxt, jag och
Jan. Ja, men det är lite något geoskt.
Vi har väl så mycket skillnader också mellan oss.
Ja, det är det, verkligen. Mm. Alltså, dina armar är väl en dubbel så långa som hans armar.
Men hans är dubbelt så tjocka som jag.
Ja, precis. Men vad heter det? Nej, men det är intressant. Men du är ju lite grann i förlagsvärlden och så. Bok och förlagsvärlden. Mm. Så att jag menar, att du skulle, liksom, dina vägar skulle korsas med Jan Guillou. Det är ju inte helt orimligt. Nu ligger det inte på samma förlag, men ändå.
Jo, men jag kommer ut på Lilla Pirat nu på min ny bok.
Okej.
Okay. I år, ja.
Just det, en uppstickarbok.
Ja. Vi Pirater heter den. Passande nog.
Ja.
Och kom på Lilla Pirat.
Är det så? Att, ja. och när du ger ut grejer på natur och kultur så handlar det bara om natur och kultur. Är det så?
Ja.
Och när du ger ut grejer på Bonniers, vad handlar det
om? Och judar.
Ja, precis.
Gnidna judegubbar. Ja. Så du trycker i någon kolkällaglugg och skyddar sig från ett regnväder. Precis. Samtidigt som Per Lagerqvist står i en kolkällaglugg mitt emot och noterar. Vi tar det en annan gång. Det är jätteroligt. Jätteroligt. När Per Lagerqvist kommer ut som en liksom fullfjärdad antisemit in i sin nivå.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Du, vi har ett ganska späckat schema idag.
Mm.
Du har en stark historia. Som,
nej, det har jag verkligen inte.
Det sa du.
Innan. Nej, det
sa jag. Du sa att du var bakis. Jag har en stark historia.
Okej, okay, ja.
Som handlar om när jag tappar besinningen.
Ja, okej.
Okay. Och så har vi en ny Patreon.
Ja, det är fantastiskt.
Så att vi får köra igång på en gång.
Ja.
Mm. Ska vi börja med en vignett?
Ja.
Då så har vi hört vignetten. Det är Lars Mikael Rattama som, du kanske inte många som känner till, men vår gamla kompis Lars Mikael som läser sin dikt om linjalblocket.
Kompisar från för, kompis från för, några lyckas, andra dör. Det var kompisar från för. Det kanske blir vår nya vignett.
Ja, kan bli. Men nu så ska vi presentera.
Var det Daddy Boosten som toastade detta på?
Kompis från för. Han är död.
Daddy Boosten?
Ja. Död. Men någon som inte är död, men som däremot har bestämt sig för att kliva på som Patreon. Nu ska jag säga en sak. Jag har upptäckt att en del nya Patreons har varit Patreons tidigare, försvunnit och kommit tillbaka. Just så till exempel Rickard Sjöberg från förra veckan.
Aha.
Så nu har fått två liv.
Ja.
det här, nej, men jag tror inte att...
Men folk kanske vill ha en ny chans.
Ja, faktiskt.
Uppfinna sig själv igen.
Det här är, skulle jag säga, lite så här... Patreonskapens motsvarighet till Karin Mamma Andersson. I alla fall namnmässigt. Det här är nämligen Anneli Hansson Henne.
Men du, hon har gjort mig innan.
Hon har det?
Ja.
Ja, men det finns en sån code of conduct som säger att vi måste ändå... Hon har liksom
bestämt sig. Men jag är nästan säker på det.
Anneli Hansson Henne.
Ja.
Mm.
Ja.
Men jag är säker på att det var henne vi pratade om.
Då hette hon ju Anneli Hansson Honno.
Ja, hon har helt enkelt upptäckt att hon var kvinna.
Precis. Men det är svårt att gå utanför när man hör Anneli Hansson Henne. Att, man har ju svårt att gå utanför textilkonstnärs liksom, skrået.
Mm, det är väldigt bra textil. Ja, precis. Silversmed också.
Ja, såklart. Ja, ja. Men så är det faktiskt inte.
Nej.
Hon är på något sätt andra sidan, liksom andra sidan skranket. Hon jobbar nämligen som hemslöjdskonsulent i Kalmar län.
Ja, men då är hon ändå på det. Hon tassar runt den.
Ja.
Det
navet. Så hon har då liksom en halvtidsanställning på den här föreningen som heter Svensk Hemslöjd.
Ja.
Och sen har hon en halvtidsanställning på Länsstyrelsen.
I Kalmar.
I Kalmar.
Så vad innebär det att hon opererar hela vägen från Hultsfred? till Mörbylången då.
Ja, hon men, är ju opererad ändå upp till
Byxelkrok.
Ja, med Västervik och Gamleby och
i Västervik, Kalmar. Ja, det är det. Ja, det, ja. Just det. Gamleby också.
Ja. 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 Så att det är ända upp till gränsen mellan, till, mot Valdemarsvik där.
Så hon opererar både på två dialekter kan man säga. Ja. Småländska och östgöta dialekt.
Ja, precis. Ja. Den här kulturella östgötskan som finns då i
Västervik.
Ja, precis. Ja. Och då så att men det var mycket jobb kring arvet efter Döderhultarn såklart.
Mm, såklart.
Ja. Så att den är mycket
är hon lite, är Döderhultarn lite är han lite länets Picasso.
Ja, verkligen. Nej, men de har ju de känner okej, vad har vi liksom? Mm. Vad har vi liksom för namn i Kalmar län? Ja, Ola Magnell växte upp här. Liksom, kan vi göra något på det? Nej. Men Döderhultarn, det är ju liksom ändå häftigt.
Är inte Juholt uppe och tassar?
Ja, han är ju... Fast nu är han ju då i Sydafrika.
Ja, ja. Vår man i Sydafrika precis, kanske då. Ja.
Så de har ju snackat om att de ska inleda då. Anneli Hansson, henne har ju liksom skickat lite mejl till Juholt om att inleda någon slags... samarbete där man skulle göra en utställning med hemslöjd från Kalmar och från Soweto.
Mm.
Och där man då diskuterar det här med liksom resurser, vem har makten över hemslöjden, vad är hemslöjd? Det är, liksom, är det att göra liksom en bil av en gammal Coca-Cola-burk? Det är hemslöjd till exempel. Och, sådär. Och de här otroligt fascinerande liksom, grejerna som folk gör.
Det känns, faktum är att jag tycker att Håkan Juholt av alla personer, han har verkligen inte en hemslöjdsaura.
Nej.
Han skulle kunna säga något så här, jo det är klart att jag har vekat en slips någon gång. Han har vekat en slips någon gång, så här, fast han inte har gjort det. Alltså att han,
ja, men han har ju alltid historia i bakfickan.
Ja.
Alltså Håkan Juholt, när han började prata om hemslöjd, då började han ju prata om sin mormor då, som satt och liksom broderade sådana här bonader.
Mm.
Som hängde då
där det står
en bonad så vacker vårt hemska smycka med varp utav kärlek och inslag av lycka.
Ja, just det.
Mm. Sen finns det ju nu det så här lite moderna
för bara säga en sak. När jag var liten och kom in i hem, för vi bodde ju på landet där det hängde en sån där bonad på väggen. Då fylldes jag alltid bara av ren och kär hemtrevnad. Alltså jag kunde aldrig se mörkret mellan raderna eller att det förljugna i det här varpen och lycka. Att det är liksom, jag läste bara det här är människor som tar hand om sig och sina nära och sitt hem.
Precis, ja.
Alltså det var det enklaste och bästa var ju ändå i en röd liten skogstuga vid en sjö ska vi bo.
Mm, precis. Men det är också någonting med att man känner så här, ja det var så fattigt i Sverige förr i tiden. Ja men det är inte så konstigt att vara fattigt när du skulle lade liksom hälften av sin arbetstid på att göra bonader. Eller om den här husmodern hade liksom, luskammat sina barn och liksom tagit upp lite mer rovor så hade det kanske gått lite bättre. Eller hur?
Väldigt
det var
sant,
så jävla mycket sant. Prål.
Ja, för fan alltså.
Eller all det här prålet.
Man liksom lulla upp sina stugor istället för att tilläggsisolera och höja taken så att männen kan gå raka och inte bli vansinniga av frustration.
Men varje gång man går in i liksom en stuga med takhöjd 1,63 men med en väldigt vacker bonad så tänker man, men höj stug i helvetet för fan! Men det klarar de inte av.
Det är fantastiskt roligt.
En svensk allmoge sämst.
Ja, faktiskt. Ja.
Och bäst.
Ja, såklart.
Men och det här har ju...
De isolerade mellan stockarna med bonader.
Ja, precis.
Och broderade de.
Alltså, det liksom så här, satt liksom så här, alla kvinnor i släkten broderade bonader som gick direkt sen till, in till isolering. Men och det här har ju Anneli Hansson henne såklart uppmärksammat. Mm. De har ju gjort en utställning på Kalmar slott, såklart, om det här.
Mm.
Kalmar läns museum om alltså bonaden från medeltiden fram till idag. Och då har de ju också så här lite exempel på hur de moderna textilkonstnärer har gjort lite modern, alltså med traditionell korsstygn men kanske lite så här ekivoka texter och sådär.
Det är typ så här, jag hinner inte brodera färdigt bonad, där det är jättebra broderat i början och sämre på slutet.
Mm.
Sådana här liksom kongeniala bonader.
Ja, lite sådana. Och sen så här, lite sådana här talesätt som kanske är lite fräcka. Sådär.
Mm. Som vadå?
Ja, men det kanske... ett lyckligt hem jag har...
någonting tar den i tvåan någonting, eller?
Ja, jag vet
var är det dit du var på väg?
Nej,
du sa ekivoka.
Jag fick inte se något bra
fight. Nej, jag fattar, men det är inte så lätt. Du ska inte straffa dig själv. Men du Anneli har fått fightas lite för de här modernare liksom, samtida bonaderna.
Ja, men så är det.
Folk har sagt att men är det inte bra med det här en varp utav lycka grejen. Ska vi inte stanna vid det?
Precis, men det, och sen är det liksom lite oavslutade trådar. Liksom, no pun intended.
Ja, verkligen inte.
Men det är ju det här mejlkonversationen med Håkan Juholt har ju också utvecklats i en märklig riktning. För att hon liksom skickar liksom en fråga. Liksom, vad är dina kontakter med så här, kring så här hemslöjd i Sydafrika? Och han liksom svarar med någon slags uppsats om Vilhelm Moberg. Han liksom beskrev liksom Vilhelm Moberg som sista dagar och sådär. Liksom lite oklar koppling till... Anneli känner så här, men Håkan så här kanske har lite långtråkigt där nere.
Det är inte så många som bjuder honom på mingel.
Nej, precis.
Han hinner sitta och författa långa mejl.
Sen vet vi liksom, och så undrar hon liksom, bor han i Pretoria liksom, eller är han i Kapstaden? Eller har han liksom en lägenhet i Bloemfontein också?
Ligger inte Bloemfontein i Namibia? Nej. Det är Svartkoppen.
Ja.
Förlåt,
ja.
Jag blandar ihop.
Gör aldrig om det. men Anneli Hansson, henne, förutom det så bor hon då utanför Kalmar, på landet i en stuga.
Inlandet, in mot
Nybro till. Och med tre barn, två hundar, en man, som dock är borta långa perioder, för han är sjöman. Han är inte bara man utan sjöman också.
En riktig man.
Ja, verkligen. Och det funkar bra för dem. De är sånt här förhållande. Men när han kommer hem så är han en närvarande pappa och liksom, han är ledig.
Mm.
Liksom,
då är det han har långa ledigheter då.
Hämta, lämna och laga mat och sådär. Ja. Så det liksom funkar bra. Sen så... Men barnen då är liksom 5, 7 och 12. Liksom. Ja. De är ganska självgående. Så.
Men hon får ju ändå köra en del och hämta och lämna på olika aktiviteter.
Så är det ju.
Volleybollen. Och,
ja, precis. Men precis. Så det är som är synd då, att de bor där på landet. För att ute på landet finns ju liksom inga riktigt bra cykelvägar. Nej. Utan det är så här, ska man cykla på någon riksväg då, vingla in till... Ja, men typ till Emma Boda och till kören och så. Det är svårt. Så
det där tror jag det är svårt för henne också. Liksom, när hon ska somna på kvällen att hon ligger och tänker på just det där. Liksom. Nu ska liksom Egon, mellangrabben, cykla till Emma Boda.
Mm, precis.
Det kör honom. Alltså att hon, så kan hon somna.
Ja, precis. Liksom. Men förutom det så är det ju så är det prima liv. Alltså.
Ja. Ja, men och såklart också en varm anhängare av det vi håller på med.
Ja. Visst.
Varmt välkommen Anneli Hansson, henne som Patreon till 4 meter. Och om du som lyssnar också är intresserad av hur du lever ditt liv någonstans i Sverige, eller geografisk uttänkt plats i Sverige, så ska du gå in på patreon.com/4 meter.
Alltså de borde göra en karta över alla Patreons. Var vi har placerat dem. Så man liksom ser hur snedfördelat det är.
Falbygden.
Ja. Men det är ju liksom inte vårt fel att de bor där.
Att de bor i Västerbotten, Västergötland och Kalmar eller Kronobergs län. Varför är det så? Ja. Det är de länen som finns.
Ja.
Men du har ju placerat någon men det var ju någon som bodde i Kristinehamn eller så här, för några veckor sedan.
Ja,
en sydrumpvärmlänning.
Ja.
Ja, men det du får överraska nästa gång.
Ja.
Du måste överraska.
Ja. Men jag liksom, med grejen där har ju liksom går inte att tänka på det här mellan avsnitten, utan det liksom, det uppstår ju. Sådär, och då blir det ju lite svårt att liksom ha liksom planer.
Det hade varit roligt om du istället sa så att du har ett writers room med Sveriges skarpaste författare som sitter och hjälper dig att bygga olika karaktärer.
Tänk om jag skulle liksom lägga ner alla mina pengar jag känner på det.
Hon, du vet, hon Silla Jackert som jobbade med den tunna blå linjen. Hon jobbar med 4 meter nu.
Jonas Gardell sitter i mitt
writers room. Jonas Gardell sitter i mitt. Stephen King har varit med en gång. Han jobbade med Hansson Henne faktiskt. Han som går på det här med Pretoria och kopplingen till. Vi läser innantill. Vi har haft manusmöte hela morgonen. Så där skämtet höll jag på mycket mer med El Mundo.
Ja.
Att jag förklarade för publiken hur mycket jobb det låg bakom. Och sen var det typ hysteriskt mycket. Jag och Henrik Blomqvist typ hyrde en svit på Steninge slott och plockade dit Sveriges skarpaste hjärnor, hade en provpublik och bla bla bla. Och det där som du sa då, det var redan planerat. Och så jag överförde det på oslippet också när jag var gästkonferensier. Gick så där. En som tyckte det var jätteroligt i rummet, och det var jag.
Det är det viktigaste att man själv tycker.
Det är verkligen en tumregel. Ska du börja eller ska jag börja?
Nej, men du börjar. Jag har ingenting.
Jag tappade besinningen häromdagen.
Okej.
Okay. Fullständigt.
Men vad roligt, det här är ju liksom, har du tänkt på att det här är bekännelsernas höst?
Ja.
För att det började med din, i somras där. När
med fylleslaget.
Ja, i Gotland.
Ja.
Men du tappade besinningen, berätta.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Jag vet inte om jag befann mig på en bra eller dålig plats innan, men jag märkte ingenting. Jag höll på med min nya Knyckertsbok som har varit väldigt svår att skriva.
Mm.
Och ibland så bestämmer jag för att jobba hemifrån. Och vet för att jag orkar inte ta mig till kontoret. Jag börjar direkt liksom. Och så går det trögt och sen så tappar jag liksom fokus och börjar kolla på Facebook och bla bla bla. Så mycket så här klart.se. Hur är vädret i Berlin?
Okej, okay, ja. Det är klart. Knarkar.
Ja, det är Hemnet. Så jag höll på att jobba med den. Och sen så började det gå mot eftermiddag. Klockan började bli 14, 15. Det var så här, shit, jag borde komma igång nu.
Mm.
Då knackade det ganska ilsket på dörren.
Mm.
Mm, och något av barnen, Alex, har just kommit hem från skolan. Så klockan är nog mer, 15. Mm. Tittar igenom nyckelhålet. Och då sen det står en gubbe där.
Mm.
Och jag bara, fan vad är det här? Liksom.
Mm.
Så jag öppnar och då står en kar som man känner igen. Han bor rakt ovanför oss. En pressfotograf. Typ så här, lite så här åt Nightcrawler-hållet. Liksom.
Mm.
Åker runt, spekulerar på att det kan hända något där. Tar bilder, så här, säljer till Svensk Damtidning. Han står utanför. Han står väldigt nära. Typ så här, 40 centimeter från mig. Och så säger han så här, har du glömt något eller? Och jag bara, what the fuck? Är det nu? Har du glömt något? Så han är väldigt, väldigt arg.
Mm.
Du trodde du bara skulle kunna smita undan, eller? Och jag bara, vad är det för någonting? Så, ja, sen så visar det att någon via vår bil har skrapat i hans bil.
Aha.
Så att han har sett att han har skrapmärken på baksidan av sin lilla bil. Och på fronten av våran bil så sitter hans lack, så att säga. Så det han har bra case.
Liksom.
Och jag, men alltså, han förklarar det då, att du har skrapat i min bil. Hur kunde du inte märka det?
Ja.
Och då så inser jag att vi är tre personer i hushållet som har körkort. Det här är inte jag.
Nej.
Och då rinner också den här otroligt så här välsmakande ilskan till. Som liksom en god tryffel av ilska.
Mm.
Så jag bara, vad var det du just sa till mig? Står här och påstår att jag skulle ha kört på din bil. Och bara gått därifrån. Är det du står här och säger? Och sen börjar det här liksom långsamma dieselmotorn av aggressivitet rulla upp till 1000 varv på en sekund. Liksom.
Ja,
det är så jävla skönt. Och jag bara, du, ditt jävla svin. Så där börjar jag. Liksom. Ja. Han backar ju så här. Men ja. Vänta, lugna ner nu.
Mm.
Din jävla besserwisser. Du vet ju alla invektiv som... Hur fan kan du komma här i mitt hem och anklaga mig för att ha kört på din bil och dragit? Hur jävla dum i huvudet får en människa bli sådär?
Ja.
Och han krymper ju väldigt mycket. Liksom.
Bra.
Ja, jo, helt okej. Okay. Så samtidigt sätter jag på mig mina skor.
Ja.
För nu ska vi besiktiga skadorna.
Ja. Ja.
Och sen så går jag ut och så smäller jag igen våran dörr ganska hårt. Eller hur?
Har du glömt nyckeln? Nej.
Nej, nej, nej. Då säger han den klassiska repliken. Ja. Måste inte slå så hårt i dörren.
Säger han det då?
Ja.
Jesus, nu är han spak.
Han är jävligt spak. Ja.
Horunge.
Ja, jag säger typ fyra jävligt elaka saker.
Nej, fucking jävla horunge.
Nej, nej, nej.
Jag ska suga din kuk.
Det handlar jättemycket om att sänka någon i status.
Ja, ja.
Också dels därför att jag vet att han är exakt lika gammal som mig. Uh-huh. Och för att jag har kollat upp honom på Mr. Call innan. Uh-huh. En av de grejerna som jag har gjort när jag har suttit och inte kunnat jobba. Kollat grannarna på Mr. Call.
Har du kollat hans årsinkomst?
Jajamän.
Det går inte så bra för honom.
Nej, inte superbra.
Du, jag har kollat upp det på Mr. Call. Det går inte så bra för din firma, du. Vadå, har du kollat upp mig på Mr. Call?
Jag trodde faktiskt var därför han ringde på. att jag hade kollat upp på Mr. Call.
Ja, precis. Nu kan du också se vem som har kollat upp dig på Mr. Call. Och Ratsit.
Den här personen är mindre eftersökt än de flesta. Vi har lämnat upp uppgifter om honom om 0 gånger.
Ja, okej. Okay. Men du, så går ni ner.
Ja, så går vi ner på gatan. Vi är 2 trappor upp. På vägen ner hinner jag svära till honom 4 gånger till. Så jävligt elaka saker.
Jävla härligt alltså.
Ja, det är gött.
Ja.
Det är väldigt gött. Och så går vi ut på gatan. Och han är ju väldigt... Han förstår ju att han har att göra med en idiot. Liksom. För det jag beter mig ju... Alltså när jag smäller igen dörren så går jag över en gräns. Igen, han fattar ju att den här killen ska man vara lite försiktig med. Man kan få stryk. Men det tänker jag också. Jag ska inte slå honom. Dels att jag har inget våldskapital. Dels för att då blir det ringa misshandel och så blir det polisaker.
Ja, men alltså, du har ju inte det i dig.
Nej, jag har inte det. Nej. Men det är en trapphussituation. Jag skulle kunna knuffa honom bara lite lätt. Han ramlar ner och bryter nacken. Liksom. Men jag har inte det heller i mig. Vi kommer ut på gatan. Alltså, mycket riktigt. Men han har någon jävla liksom, Toyota bla 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 från 2007. Jag har en Volvo från 2007. Så det är 2 skitbilar.
Ja.
Det är skrapmärken. Han säger, du ser att det har en allvarlig kollision här. Det är som en liten spricka i hans plast på baksidan där. Och skrapmärken. Och sen så går vi i gåsmarsch över till min bil. Han sköter allt snacket. För nu har jag gått över till att vara moltyst.
Just det.
Vad har du för försäkringsbolag, säger han, av Folksam? Ja, men då löser det här hur det som helst. Jag har också Folksam. Det löser sig. Jag gör en skada med det. Kan jag göra. Så går jag upp.
Mm.
Det är det som vi säger till varandra. Men då så blir jag ju, då får jag ångest. Fan, vad har jag gjort liksom? Han har blivit påkörd. Det är liksom, jag har verkligen använt all min energi och dagens energi till att sänka en idiot i status. Det är som det jag har gjort.
Mm.
Jag har liksom inte uppnått någonting.
Nej.
Och sen så säger Mimmi och Alex, de är helt bleka bara. Och Mimmi bara, Anders, det var nog jag som körde på hans bil. Tror du att jag ska gå upp och knacka på? Ja, gör det. Gå upp och knacka på. Så, så att hon går upp. Kommer ner. Han öppnar inte. vad fan? Gå upp igen. Liksom. Hon går upp. Nej. Han öppnar inte dörren. Då tänker jag så här. Att nu har jag... Jag har öst ur med all min dåliga energi på honom. Han håller ju på att jobba med den nu.
Ja.
Vad han nu gör när han jobbar med sin dåliga energi. Men någonting pågår ju där uppe. Liksom. En trappa upp.
Ja.
Men sen så går hon upp igen. Några timmar senare. Då öppnar han. Iklädd kalsonger, t-shirt och keps. Och är jävligt avslappnad.
Ja.
Så jag säger, men det var ju en ganska rejäl kollision. Så att, du borde ha känt det. Så bla, bla, bla. Ja, men det gjorde jag inte.
Nej.
Sen är det löser. Men sen dess har jag gått runt och mått dåligt över att jag var så... För det är så där... Alltså det var ju skönt. Ja, jag märker på ingenting. Dig när jag berättar att du gillar ju också.
Nej, men alltså jag förstår den här ångesten som du har.
Mm.
Jag förstår den till 100%.
Ja.
För alla gånger jag har blivit arg, och det är några gånger, så har jag också känt efteråt.
Mm.
Och så pratar man med någon om det här.
Mm.
Och så säger det är bra att få ur sig ilskan. Det är liksom inte alltid liksom bra att gå och bära ilskan inom sig.
Nej.
Men alltså hur man än gör så blir det... Jag har svårt... Eller, ibland så blir det fel hur man än gör.
Ja.
Men det som... Nu säger jag inte liksom så här, varför gjorde du inte så? Men det man ska göra är ju också att påkalla problemet utan att, liksom, att tappa ansiktet på något sätt. Men vad liksom, alltså bara påstår du liksom att jag har gjort det här?
Mm, exakt, vad det är.
Liksom, det är ju ganska ointelligent av dig. Liksom, för vi är 3 personer i den här, som har körkort här. Och det kan ju vara någon av de andra 2. Det här ska vi lösa, men det känns konstigt att du kommer in i den här situationen med den attityden.
Mm.
Och då hade man kunnat liksom påtala det. Men det är ju svårt.
Ja, alltså, för jag märker på dig när jag berättar, och alla jag berättar för, de njuter ju när de hör.
Men jag står, alltså, för er som inte liksom ser det här, så står ju jag liksom med svart handske likt Johnny Carlos och Tommy Smith i Mexico City liksom 68 liksom, och visar min solidaritet. Inte mot då medborgarrättskampen om svarta, utan då mot dig, då en vit arg medelålders man som står och skriker på en annan vit, gissar jag då, medelålders man.
Ja, ett samma ålder.
Ja, precis. Och det är roligt också bilden av att jag tänker att han kanske är en 80.
Ja, han är ganska liten. Ja, han är
80. Ja. Och så att du står liksom böjd över honom och liksom spottar konsonanter på honom.
Han, det är också det här liksom, jag hade själv, han har ju bild, tänkt alltså ut hur han ska säga. Han, han är ju lackat ur när han har sett det. Han har gått upp. Tänkte, jag tar den syrliga karamellen, den kommer han aldrig klara. Och så får han bara, vet så här, jag smäller ju till med en rak höger direkt av aggressivitet. Så han har inte en chans... Han har inte en chans att värja sig.
Nej.
Och sen så när han står i ringhörnan, då fortsätter jag bara ösa på med ganska oförskämda sägningar. Typ din jävla besserwisser och sånt där.
Precis. Ja.
Alltså, jag har ju haft känslor för honom innan. Jag får ju med allt.
Liksom. Men berätta nu, liksom, men då, det finns en förhistoria här. Du liksom gillar inte honom.
Ja, men dels var det så när vi flyttade in så hade jag hjälp av en snubbe att bygga lite i lägenheten. Och då han kände till den här killen. Ja, det där är en jävla besserwisser.
Så han?
Ja,
det, eller han, ha, alltså han, byggkillen?
Byggkillen, eller en kompis till mig. Han är en oskön jävel. Och han hade sagt till honom så här, när han hade sett honom på tunnelbanan en gång. Jaha, här sitter du och vet bäst. och sen så, för några månader sedan så fick vi nya grannar under.
Mm.
Det komiska är att pappan i den familjen och den här mannen är identiskt lika utseendemässigt. Det är väldigt svårt att skilja dem åt.
Okay. Mm.
Men de satte igång med väldigt mycket att sätta upp bokhyllor.
Mm.
Och det är ju 40-talshus. Det är ju tegel och liksom blå betong.
Var det då han satt, påstod att det var ni som...
Det var någon som satte upp en lapp på vår... Vi har två ytterdörrar. Två dörrar till lägenhet. Våra dörrar, inga andra. Så, en någon slags för, så här, utdrag i någon lagtext eller ett regelverk om hur och när man får borra. Och så med röd penna understruket, inte efter 20. Det var då jag liksom satte upp en, också en sån här fruktansvärt aggressiv lapp i porten, att du som satte upp den här bla bla bla, du kan ju komma och be om ursäkt, du vet var vi bor. Det gjordes ju inte.
Nej, men var det han då?
Jag misstänker starkt honom. Han har etagevåning högst upp, så att när man är på vinden och hämtar saker, till exempel när barnen var yngre och skulle ha övernattning, så gick man upp och hämtade en madrass. Då kunde han titta ut och skrika, ni får fan inte vara på vinden efter 22, jag försöker sova här inne. Så, så det har aldrig förekommit några trevliga hälsningar. Men man lossar man på honom i porten, så hälsar han inte tillbaka till exempel.
Men han är ju mer än en idiot.
Ja, ja.
Alltså, men han ska ju verkligen ha det.
Ja, visst är det så.
Ja,
men varför mår jag då så dåligt?
Ja, men du mår dåligt för att du har tappat ansikt, för att du inte liksom har kontroll över dina känslor. För att det liksom väller över dig.
Ja.
Men det är ju, men jag förstår det till 100%. För det är, alltså det, men problemet är om man inte visar känslor, då kan man ju också drabbas. För så har det varit för mig också ibland. Ja. Att jag har då tänkt så här, nu ska jag inte bli arg.
Ja.
Och nu ska jag bara vara cool.
Mm.
Men då går jag liksom och grämer mig sen. Vad fan fick han komma undan med det där för?
Ja,
jävla idiot,
exakt,
liksom.
Exakt.
Så för... det är moment 22 är fel ord. Men ibland så är det svårt att komma ut ur den situationen rätt. Liksom.
Det är extremt mycket. För att jag... extremt mycket moment 22 är det. Därför att jag känner precis så. Till exempel så en sak som jag känner, det borde jag inte ha gjort. Jag borde inte ha drömt igen min egen dörr. För det är liksom någon slags fysisk aggressivitet.
Mm.
Och när han sa, du behöver inte drömma dörren sådär för fan.
Nej.
Håll käften bara. Dels så berättade jag det för farsan. Och han reagerade precis som du. Så här, bra, bra Anders, bra Anders. Och så sa jag det. Men jag har skitmycket ångest liksom. Ja. Men jag tror att det var för att jag drömde igen dörren. Då sa pappa så här, om jag går upp och ber om ursäkt då. Men då, ska jag be om ursäkt för? Att jag ber, nu lyssna noga nu. Jag ber inte om ursäkt för att jag sa att du var en idiot. Nej. Men jag ber om ursäkt för att jag drömde igen dörren. Det blir det är för mycket ord.
Nej, men liksom, du kan ju lägga en lapp i hans brevlåda. Ursäkta, liksom, jag ber om ursäkt för det höga tonläget igår. Men jag
du är ändå en idiot.
Men jag menar alltid. Alltså, i sak hade liksom, i sak...
ja.
I sak har jag rätt.
Ja, men fan, jag skulle behöva en halvtimme med Christian Lok i min sanning för att lägga fram där.
Ja. Vad heter det? Men vad du skulle gjort när han stod där 40 cm från dörren, skulle du stängt dörren väldigt långsamt. Sen skulle du snabbt som fan ritat på ett vitt A4-papper. Skulle du rita en penis som är en sån här högstadie penis med som kissar och bara släppt ut den. En sån ful balle liksom.
Alltså, det är problemet är att våran dörr är inget brevlådeinkast. Glänta med
det. Och så stänga dörren liksom. Och så står han där och så bara rita, så går och rita och så snabbt bara liksom öppna och så bara.
men jag har ju nu grämmen, för jag kom ju på exakt vad jag skulle ha gjort. Mm. Det är också så, jag skulle liksom, det skulle vara det här. Jag skulle ha låtit honom prata färdigt. Så vet du en sak? Vad vi gör nu? Nu stänger jag dörren här och så knackar du på igen. Så försöker vi göra det här lite trevligt.
Ja, fy fan vad bra.
Eller hur? Varför gjorde jag inte det?
Nej.
Ja, och stängt dörren, så han har fått så här, spela teater och knacka på igen.
Men då är det kanske så här att det enda man kan försöka då göra, det är liksom att när man liksom känner att den här ilskan kokar upp inom en, att liksom så här, okej, nu, 10 sekunder. Liksom. Mm. Alltså andas, liksom bara lyssna 10 sekunder, bara liksom håll inne det liksom 10 sekunder och sen försöker du liksom hitta på något, liksom, tänka ut något smart. Liksom.
Ja.
Det är också det liksom, när man håller på med improv och stand-up och sådär, att man har egentligen verktygen för att göra något bra.
Ja.
Men så är det ändå så att man inte lyckas.
Ja, men det är alltid något annat som kommer över. Jag kommer en gång i, när barnen var lite mindre, vi bodde på en annan adress i Årsta, men man åkte buss 160 från Gullmarsplan in till Årsta. Och så satt jag mig ner på handikappplatsen. Och då kom, och det var bara jag som satt där, så satt pojkarna mitt emot. I en barnvagn tror jag. De var så små. Och så då fullsmockat på bussen. Men jag var trött efter en hård arbetsdag ute på liksom slagfältet, manusförfatteri.
Mm.
Och hämtat barn på dagis och så här, in i stan dessutom. Och så kom det en jävla gubbjävel och sa att jag inte fick sitta där för han skulle sitta där. Och då var det, fanns ju två platser. Och då tappade jag också det. Skällde ut honom inför hela bussen. Det var en fullsmockad buss. Och han bara, så här, lugna ner. Och så tog jag min barnvagn och drog av den. Sen träffade jag en annan pappa som jag inte känner så väl. Vad arg du blev på bussen. Jag hade inte ens sett att han var där.
Nej.
Och då var det också där. Fan, vad har jag? Vad är det för ouppläst?
Liksom? Ja, men han ska väl också liksom sutta en fede. Liksom, vad fan? Liksom, men skit i det. Liksom.
Men det är också, jag triggas ju av mig själv. Alltså gubbar som är lika arga som jag. Det finns inget som triggar mig så mycket som...
Nej, men, alltså, jag tycker ju liksom att jag upplever att liksom det du blir irriterad på, det är ju liksom oförrätter.
Mm.
Alltså när folk är liksom idioter. Mm. Alltså om du... Alltså, jag tror att du fungerar som jag på det sättet. Om du sitter på en handikappplats till exempel, och det bara finns en handikapp och någon ber dig flytta på det, det är klart att man gör det. Men om det finns en annan så här disabled plats liksom bredvid, det är då man liksom, men du, nu gör ju det här bara för att jävlas till exempel eller nu kommer du liksom och påstår att jag har skrapat en bil. Alltså det är det som du triggas av, och det är väl både djupt mänskligt och rimligt tycker jag. Alltså, och sen hur man blir det är ju, men det är ju men det där är väl liksom ett livslångt projekt, tänker jag.
Är det det? Finns det någon quick fix? Liksom?
Ja, terapi.
Ja. Ja, det kanske blir... Fan, får bli det.
Ja.
Så anger management.
Mm, mm.
Men det kommer ju ut så sällan. Det kommer ju ut liksom en gång var tredje år.
Ja, men det är värt det, kan jag säga.
Ja, de gör det. Men får man sitta och slå på en kudde då? Eller? Jag antar att du har gjort det. Du har gått i äger.
Men jag har gått i terapi i flera sessioner.
Ja.
Men det finns ju massa olika.
Ja.
Det finns ju, jag menar, det finns ju KBT och psykodynamisk, men det finns en sån här aktterapi. Alltså det finns ju massa former.
Ja.
Men alltså inte så här skrika en kudde och sånt, utan man försöker ju komma till rätta med liksom vad man har för liksom scheman, liksom underliggande scheman som gör att man vad man triggas av och så där.
Ja.
Så att ja, men det tycker jag du ska göra.
Jag befinner mig liksom hela tiden, jag är ju en osäkrad handgrund. Men alltså, jag är ju inte arga snickaren.
Nej.
Om Martin Ödegård bryter ihop i trapphuset eller på bussen, så är det så, men det är han, är arga snickaren, han är arg. Men jag är liksom barnboksförfattare, inte superkänd, folk känner inte igen mig, men jag skulle kunna bli en offentlig person som är en barnboksmänniska. Det går inte att stå på Ringens köpcentrum och skälla ut en gubbjävel då.
Nej.
Det går. Jag såg Ulf Stark, nu är han borta. Men jag såg Ulf Stark tappa det på ICA-ringen, Maxi. Ja. Liksom. Ja. Det går inte.
Nej. Men grejen är, men för mig har det varit, efter På spåret har jag liksom känt att jag måste skärpa mig lite. För att jag kan inte, nu, alltså nu, det är inte superoffentligt, men ändå kanske någon som, fler som känner igen mig nu än för ett år sedan. Mm. Och då är det en extra, alltså, morot att, liksom, att inte tappa det på stan. Liksom.
Mm. Ja, men det kan vara bra att man nästan, det är som någon slags Bushido. Sådär, att man...
Så det är ett tips, bli känd. Då tappar du inte lika ofta. Ja,
det är faktiskt, jag säger det till min granne. Där. Du står på fel sida om den där kameran. Han är ju kändisfotograf.
Mm,
Det var roligt också, på vägen upp igen så öppnade han sin brevlåda och tog ut just så här Svensk Damtidning. Han hade fått Svensk Damtidning.
Aha, okej. Okay. Ja.
Kanske var därför han låg med bara kalsonger och caps på sig. Ja.
Men jag var ju på fest igår och då så på vägen hem så kollade jag, det var någon som hade, vi annonserade ju våra oslipat kvällar.
Mm.
Och då var det, hade ju gjort en annons för Ösnöjen den nästa vecka är det väl i Stockholm.
Mm.
Och då är det ju Öst och jag och några till. Och då var det någon som hade skrivit så här, när det är Öst då kommer det alltid någon sån här kommentar på annonsen. Så här, nej tack, liksom, inte, så här, inte den liksom, terroristkramar och du vet, så där, fuskar, bla bla bla. Så, för att den här historien med svågen och Akilov. Ja.
Hur fan, alltså ursäkta ni som lyssnar. Mm. Hur skulle Ösnöjen kunna kolla det? Är han siare? Liksom, vad fan tror du att han gör, liksom, kom igen?
Ja, men då,
man får väl göra en bakgrundskoll på sina hantverk. Ja. Gör du det?
Mm, precis. Ja, men precis. Den som gör bakgrundskollen på sina hantverkare kastar första hammaren.
Fast går också i terapi för att du gör bakgrundskoll
på första spikpistolen. men då skrev jag så här, lite passivt aggressivt, så här, tack för din synpunkt, så här, genom ditt värdefulla bidrag så gör du liksom vår verksamhet bättre, och vill du delta i en kundundersökning så vore vi väldigt tacksamma så att vi kan utveckla vår verksamhet ännu mer. Och så en länk till Spotify med Martha Wainwright, motherfucking asshole. Och där var det då efter så här tre hotshots och fyra glas kava.
Men gick pulsen upp på dig när du skrev, eller var det som
men då är det väl lite grann så här, men fan, det här borde jag inte göra, men jag gör det ändå. Och sen så i morse så kände jag, fan, det var väl jävligt onödigt. Så här, men Det var snyggt, men ändå, fan, jag skulle inte gjort det där. Och sen så såg jag i kommentarerna, eller så såg det, kom en notis på Facebook så här, att han som hade skrivit det här, han hade skrivit, gett en glad gubbe. Så att slutet gott, allting gott.
Ja, det var schysst. Ja. Får jag berätta en, jag tror att jag hade en grej i kroppen när jag träffade min granne, och det var en konfrontation med statsministern.
Okej. Okay. Ulf Kristersson.
Ja.
Alltså så hade det var någonting som bidrog.
Något som var, för jag vet att jag sa på kvällen innan så här, jag får inte bli rättshaverist nu.
Mm.
Och det var att han höll ju talat nationen för ett tag sedan.
Ja.
Ja, men alla är ju så arga på att han anklagade sossarna för att han splittrar snarare än enare. Och, och jag var ju också kokad av raseri över det.
Mm.
Så jag skrev en kommentar på hans Instagram, töntigt.
Ja.
Men jag skrev så här, alltså, jag tycker det är oroande nu i den här tiden att så många politiker från över hela spektrat, från Moderaterna till Vänsterpartiet, försöker göra sakpolitik av, eller försöker göra partipolitik av det. Och man försöker också hela tiden utkräva ansvar av den andra sidan. Så här. Det, och sen så exemplifierade jag med vad han hade sagt, så att den tidigare regeringen hade en naiv hållning. Är det läge för det? Liksom? Mm. Är det inte bättre att sträcka ut handen och försöka samarbeta tills det här är över? Liksom?
Mm.
Ja, postade den. Och sen så märkte jag också på min telefon hur det började komma upp notiser. För det är ju ett väldigt läst inlägg.
Mm,
Och jag tror att kommentaren låg ganska tidigt. Så många såg den. Liksom, att det började komma en hel del, liksom, notiser kring att folk hade kommenterat eller likat den. Så jag gick in för att läsa den. Då var den borttagen.
Okej.
Okay. Ja, och då lackade jag ur på... Då var jag så här, men vad fan är det här?
Ja.
Så noterade jag, liksom, när jag såg hans flöde, att det var bara... hejarop. Fast ofta ganska blåbruna hejarop, typ såhär ut med packet. De var kvar. Men så såg jag att det var någon annan som hade skrivit typ samma sak som jag. Och så gick jag in 10 minuter senare bara för att kolla. Då var den också borta. Så alla som ville nyansera debatten försvann. Men de här idioterna som liksom sitter och bara en rak höger människorna, de fick hänga kvar. Och där började nog det som min granne fick ta.
Sen. Ja, just det. Men det är mycket, det är klart att det
är... Men jag kommer att jag sa så här, på kvällen, för jag började, jag ska skriva det en gång till, och så ska jag posta det. Och så bara, vänta nu, då blir jag ju en galen rättshaverist.
Liksom. Ja, men man kan ju verkligen... Alltså, ibland kan det ju finnas förklaringar till att grejer försvinner. Alltså jag säger inte att det är så i det här fallet.
Jo, men det tänkte jag också. Men sen så att andra liknande inlägg också försvann.
Ja, ja. Men om det nu är så är det ju djupt oroande faktiskt.
Eller hur? Ja,
att det sitter någon liten moderat och redigerar Ulf Kristerssons liksom Instagram-flöde och tar bort det här kritiska röster. Alltså om Findus gör det på sin Facebook och så här... din erart och det äckliga, det har jag absolut ingenting emot. Det är liksom, det är deras fulla rätt att göra det. Det är deras Facebookflöde, men statsministern har fan ett an, det är han liksom, han är ledare för det här landet. De ska liksom hålla sig jävligt långt borta från den typen av. Men jag tycker att jag fattar exakt vad du menar med att liksom det finns en tunn linje mellan att vara liksom kritisk och bli rättshaverist. Ja. Men det är någonting med nästan att... Det känns ju nästan som en att någon borde följa upp det där. Har statsministern liksom, har de rätt att göra så?
Alltså han skriver ju, det finns liksom, när man kommenterar på den Instagram-sidan så finns det en liten disclaimer som är så att vi förbehåller oss rätten att ta bort respektlösa inlägg och sådär. Eller tänk på att kommentera respektfullt. Men jag tyckte att jag gjorde det, för att jag var väldigt så här liksom att jag kände mig oroad. Jag tyckte att han inte enade utan splittrade bla bla bla. Liksom. Ja. Men det var inte något så här att ett jävla svin...
Det lät väl superrimligt
ja,
du skrev.
Ja. Ja, men man blir också väldigt frustrerad. Jag har aldrig känt så här att avståndet mellan mig och makten är så långt. Nej. Men nu känner man plötsligt att det är en jävla liksom mur att nå fram.
Ja.
Och att han har väl liksom gett upp en sån vänsterkille som mig för länge sedan, så han skiter i det här liksom. Det är bättre att liksom försöka kratta den egna åken på något sätt.
Men man kan ju säga, alltså, det där är ju inte Ulf Kristersson som har tagit bort det, men man kan ju också säga att han bygger ju en kultur på sitt kansli, hur det ska vara. Så att men det går väl ganska mycket i linje vad man har fått för bild av Ulf liksom, genom åren.
Det är väl också det som gör att man blir så extra liksom frustrerad på honom. För att han, just så här, det finns en känsla av hur han är, och så finns det en bild av hur han vill framstå. Han är liksom där, vi har aldrig haft en ledare eller annan som har stått närmare en diktator i att liksom vilja så bli fotograferad med barn i sitt knä och vara trevlig och käka kanelbullar samtidigt som man har en jävligt mörk agenda liksom. Ja,
men det där med fotograferas, jag tänker på alla sossarna har ju liksom en jävla korvaura å andra sidan. Alltså från Löfven till, vad heter han, Baudin och...
Det är det också.
Är det så att vänstern har liksom approprierat varmkorven och högern approprierat bullarna?
Nej, men nu glömmer du bort Johan Persson. Varmkorvmannen.
Ja, just det. Precis. Så det är okej. Men det där är intressant. Man skulle kunna rita liksom en sån här galtan höger vänster och sen den tredje axeln
korvaxeln.
men det är på något sätt som att, ja, men just det, för att han älskar korv också.
Ja, han är,
men
han
där är han en folkets man liksom.
Ja, det är väl han sagt. Det känns också som, men han känns också, jag tycker att det står ju högstadiemobbare skrivet i ansiktet på Johan Persson. Man ser hur det var på det där gymnasiet Örebro 1983 när han gick tredje ring och liksom dånade fram i korridorerna som ledare för den lokala Folkpartiets ungdomsförbund.
Ja,
han var så jävla kingig.
Med liksom samma hög status som alla ungdomspolitiker hade.
Ja, men minns du inte att på den tiden så hade höger ungdomspolitiker viss status, kanske framförallt moderater?
Ja, men muffare hade väl det. Var... Men luffare hade väl inte det, va?
Nej, men han känns som en person, en man av principer som stod och käftade med muffar och sa att det är vi som är de sanna liberalerna. Ni är konservativa, jag är liberal.
Men jag tror att den tiden var väl muff kanske. De kanske inte marknadsförde sig som superliberala då heller.
Nej, men jag kommer ihåg, det kom moderater till vår, när det var val något år så kom alla partier till vår skola. Anna Lind var faktiskt i vår skola. Hon var ordförande för SSU då. Men då kom det en moderat och pratade med oss i klassrummet och frågade sig, vad är Moderaterna? Då räckte klassens mest uttalade moderat upp. Och det är ett liberalt parti. Nej, det är ett konservativt parti. Mm. Så började de käfta. Då fattade man splittringen mellan det här liksom Gösta Bohman-generationen och Anders Borg-generationen.
Så. Ja, just det. Mm. Det var en brytpunkt du fick uppleva där.
Jajamän.
Men vad Ulf Kristersson, var liksom hans liksom, go-to-food? Är det overnight oats? Eller vad är det? Eller sådana Huel? Eller sådana liksom, som man häller i liksom, pasta i en burk och skakar med varmt vatten och äter till lunch. Och så får man i sig exakt 442 kalorier. Eller?
Ja.
Men det är något, det något känns lite glädjefattigt.
Något jävla ätstört är det över den kan. Just det här, jag och Per Gustafsson skulle göra en video igår till Instagram på engelska. Och den skulle göras i en tagning. Och vi fick ta om den 8 gånger tills vi var nöjda. Och samtidigt såg jag att igår var kanelbullens dag. Och då skulle Ulf Kristersson säga några saker. Ta en tugga om kanelbulle, lägga från sig den och fortsätta prata. Jag insåg att han har tagit av den om den 15 gånger. Det sitter står en spyhink bredvid. Och sen så bara 18 bullar från fabrik som bara bär sig inte
alla. Varför är NATO-processen så försenad? Vi håller på med en grej. Ulf ska äta en kanelbulle. Så att, det blir inget NATO förrän 2036 tyvärr. För att, vi har lite att stå i. Men du Anders, apropå stå i, vi ska runda av.
Ja, nu slutade vi på en jävla målton, men...
Nej, för fan, det var kul. Det var kul.
Ja.
Ja. Men mycket bra och alltid trevligt när du öppnar upp dig.
Ja.
Och jag ska försöka göra det någon gång också.
Ja, men du är, det kommer lite mellan raderna ändå.
Jo, men det gör det. Så när du öppnar upp dig så känner jag att jag kan öppna upp dig lite.
För du hade ju en grej, men nu skett du det.
Nej, men jag hade ingen grej.
Nej,
jag hade
ingen grej. Du sa att du var bakis.
Ja, jo, men det är ingen grej.
Så sa jag såhär, vad hände? Det kan vi ta i podden.
Ja, men jag tänkte såhär.
Men det var när du skrev det här meddelandet till han som är snöjenhatare.
Nej, men jag och Jossan gjorde ett jobb på Södra Teatern igår för Nobelstiftelsen. Vi gjorde en Nobel quiz. Ja. Det var skitkul. Och sen så frågade Jossan om jag vill följa med på Alla mot allas efterfest på Nexiko.
Mm.
Och det var då jag blev full. För att vi kom dit sent vid 9 och de hade börjat festa 6 och alla då, proddassarna och klipparna och sminktjejerna, de var så här svinpackade. Så. Men det var skit, det var trevligt, men då skulle jag dricka kapp, så då tog jag typ 3 hot shots i snabb takt och
fyra
glas kava och så.
Ja.
För att bli lika full som Erik Blix. Så.
Ja, var Erik Blix där? Ja, han har ju varit med tävlat. Var Nisse Hallberg där? Nej, han var inte varit med tävlat.
Han har inte varit med många år. Men det var egentligen bara det. Mm. Så, ja.
Så att, men det var en bra anekdot.
Jag har hört Erik Blix berätta om gamla fyllefester på P3. Jag har sett Emil Persson sjunga karaoke.
Jag har lärt mig hata det.
Men med det sagt så finns det ju då möjlighet att se på stand-up i massa olika städer. Mm.
Okej, vänta. Pluggrunda.
Där ska vi ha en jingle på. Men nästa vecka då, eller veckan det här släpps, då i Uppsala 11 oktober med terroristkramaren Özz-Nujen, dessutom Kirsty Armstrong, Kristoffer Färnis, Lovisa Henriksson. Sen dagen efter, den 12 oktober i Stockholm, då är det Özz-Nujen och jag och Lovisa Henriksson. Och veckan efter det i Landskrona, Malmö och Lund, då kommer Nisse Hallberg och Ola Orell till Landskrona. I Malmö pratar Oslippat om dödssynderna med Nisse Hallberg och med flera. Och sen i Lund den 19 oktober, Nisse Hallberg och Ankan Johansson, en jävla toppkväll. Alltså.
Oj,
ja.
Den vill man gå på. Den vill man gå på efterfesten till.
Ja, det är en jävla bra efterfest också.
Jag kan bara foreshadowa lite. Dels att det är bara 7 veckor kvar till premiären för Knyckertz-filmen. Mm. Familjen Knyckertz, eller den heter Knyckertz och snutjakten. Jag vill att ni ser den, allihopa. Vidare så kommer jag att under höstlovet, som är nu om 3 veckor, så kommer jag ge mig ut på en liten turné där jag kommer besöka Kalmar, Sölvesborg, Karlskrona, håll i hatten, Gävle, Ockelbo, Ljusdal, Söderhamn.
Och då är det
Hudiksvall.
Och då är det en biblioteksturné?
En biblioteksturné, det är öppet för allmänheten. Jag kommer att komma, när jag börjar krypa in på tid, så kommer jag att komma med mer exakta tider och platser. Och
om man vill läsa det här, har du någon så här Linktree-sida? Eller
nej, jag har inte det, men jag kan
eller?
Lägga upp ett litet turnéschema på min Instagram, Anders Thorsson Sparring.
Gör det.
Så kan du gå in och titta där. Men det dröjer lite, för det känns som att det fortfarande är i oceaner av tid tills dess.
Såklart. Men det ska man inte missa om man är i dessa städer, och man ska heller inte missa att bli Patreon till 4 meter på patreon.com/4meter.
Och med det, tack för den här veckan. Ja. Vi ses nästa vecka.
Sharing is caring.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.